hospice upp till det ANNG och fall vi i Gräsmarks kommunalråd, Charles Didriksson, och hans hädsvurna sekreterare, fröken jag visst viljade, stod med stigande förskräckelse och såg på det nyöppnade brevet. Icke blott hade Sunne Lindgren blivit styckad och matad med havregrynsgröt, Sunnes räddningsförsök till trots, utan hämndet lovades för allt som jag hittat på och allt han ännu inte lyckats göra. Brevet var undertecknat med signaturen S. Charles visste mycket väl vad det innebar. Fröken viljade, är ni snäll och förpassar eländet till dokumentförstöraren och brygger upp en rejäl kanna svart. Tack så mycket. Och i ordning ställ flyktkapseln. Så, kom igen. Viljade neg förelägget, kvittrade, ja visst. Och använde själv kapseln innan chefen hann dricka upp kaffet. Smart tös, ja visst. Med ett grovt ballons separerade kapseln sig själv från rymdstationen och girade upp och iväg mot geostationär omloppsbana. Charles sörplade fika. Det skulle bli mysigt att krypa till sängs ikväll inne i kapseln tillsammans med Hup. Vad var det där? En annan kapsel på väg upp mot geostationär omloppsbana. Med samma registreringskult som hans kapsel, i samma färger, med samma jag heter Charles på motorhuven. Och till råga på allt samma fröken jag visst tydligt synlig genom samma vindruta, vänligt vinkande sadjö. Det var själve fan vilket sammanträffande. Borde fråga jag visst om hon kunde ta reda på vad det där kunde innebära vid hennes återkomst från kafferundan. Så fick det bli, miste kommunalrådet och låg över kaffekoppskanten punkt här och fru Flörk betrakade ängsligt sin son där han obstinat blängde tillbaka. Efter allt som det gjort för honom, och alla råd och dåd som stått honom vid, envisade skrypet med att ta och byta efter namn hellre än att få rejält med statliga bidrag för oförrättat värv i statens tjänst utomlands. Hög! Vad är det för fasoner? Och vilket namn? Gravhalvan var redan en flörk. Humpf! Det var lika bra att hiva ut hans grejer och ombeda honom att flytta till Torsbys högsta hus i brist på andra hus. Tillsammans innebar allt detta stor depression för lille grejer, som tog med favoritboken Sagan om tvingen och det till boken han själv skrivit, ett räntplagat egentligen men ändå ett resultat av flera minuters möda och ett kalkeringspapper. Stolt var han, ensam blev han, och ful var hans enda farfar. Ätten flörk dog festligen med honom. Punktosk tunga moln tycktes närmast medvetet dras till Fryksdalen dessa dagar. På sitt molokna vis var Finland som tacksam över svalkan som kom, och samtidigt förbannad som grisen över kylan och vätan. En behandskad vänsternäve beklädde högernäven likadant. Det skulle bli kul, det här, alleman redo. Bestämde han myndigt. Och genast blev det ett heransliv runt om honom när skyddsvästar spändes på, magasin byttes ut mot lösgodis och stensaxpåse spelades baklykta dörrar bara utifall att det skulle vara olagligt med sådant beteende. På skrikande däck slirade då in genom garageportarna mannen man väntat på, den ofattbara räddaren i nöden med pompös glamour, ekorotens tappraste braver och insatsstyrkans maskot, ja, självaste herr och även fru. För moraliskt stöd, fast barnen förutan, av samma anledning, från Hasslerör stammandes, utbildad i Birmingham av en inkompetent rörmokare såkta dotter, välkommen, självaste direktör, och tillika chefsingenjör över hela stan, gamle, fina hedersknyffeln, och avskydde trekvartsbaronen till Grunnesocken med samma namn, då kör vi. Bestämde Finlandsson, och körde. Hoppunkt fler deltagare fick inte plats på scenen. Så det sista knökade in sig i en låje backstage istället. Utan möjlighet att se vad som pågick öppnade mellan Gösta Enbärs, nickade till svar på någon inbillad fråga och upptalade en fatwa. Hela lojen utbrast ett unisont och i ett liktment, fallera. Vilket mellan Gösta gjorde. Uppe på scenen stampades det taktfast till tonerna av Aschmein Schnäuser, fastän ingen kunde varken text eller melodi. Ute i foajén stod tre män i långa rader och väntade på bättre tider. Alla fingrade det på bastanta brädsvärd de fått låna av rekvisitören, och alla väntade det spänt på kvällens största höjdpunkt, då flera månaders planering slutligen skulle omsättas i handling. 3, 2, 1, 0. hojtade Toastmaster Ingelsson i omanlig falset och fällde statsflaggan med en pompös fjolviftning. Nu var det officiellt igång. Torsby Söder låg blottat för envar och aldrig mera skulle det gå att anta stadens framtid som ljus. Redopunktsverker hojade till och sneglade nervöst över axeln med paketet i ett krampaktigt grepp. Vad var det? Han hade känt en plötslig smet av obekant slag och misstänkte att någon gjort honom och tjänsten att svårt harma hans stofthydda, vilket i så fall skulle innebära såväl och kväden, som även som kväden. Det var rakt inte att tänka på att ägna tankar åt den saken just nu. Han skyndade framåt med blicken fastnaglad i sin egen navel. Det skulle han inte ha gjort under några som helst omständigheter. Allt han tänkt ut så fint var på väg att gå om intet bara för en så enkel miss som att klampa in på fel kontor vid fel tillfälle och i fel sinnestillstånd och där sladdrat på likten på tänd flodhäst om vintern. Han kände gott jordhetens brännande rodnad spridas över kinderna och ljudet av Torsbys framtid var tydligen inte alls en fanfare längre utan dova molklanger på norsk nyckelharpa och pukorsödes mättade dunsar i 68 takt. Och det gillade han inte alls. Speciellt ogillade han dock vad han hade räckt ur sig i slutet. Jag bor på lilla hotellet på rum 509, era idioter. Vi ses. Och sen hade Had slängt igen dörren innan på ordföranden i grannsamverkan mot Sverker och stormat iväg, hög på adrenalin och låg på intelligens. Ordföranden hade i vredesmodan befallt telefonmöte med Flickman och hans assistent. Syn den där busen på vatten och bröd, tyckte han, men det var inget som var enkelt. Dock lät Flinkman bestämd, ja nästintill obeveklig, när han laddade på basrösten och begärde hämtning av ohyfsad uppstickare. När agenterna grepsverker hade han inte hunnit längre än till hissen, och bryskeligen konkade det tillbaks honom till polishuset för en redig omgång med tillhörande utfrågning. Hans vackra drömmar höljdes i mörker. En vacker dag sent om hösten kan man fortfarande när vinden ligger på från nord-nordväst känna doften av spräckta planer från Sverkers svit i lilla hotellet på rum 509 och ekot av hans protester skallade mellan de trånga gränderna sen liten stund. Sedan blev det tyst. Otäckt tyst.